Det är bara den fjärde dagen på det nya året, men som Pekka sa så börjar vi redan nu en predikoserie utifrån den församlingsutvecklingsprocess som Lövstakyrkan befinner sig i sedan hösten 2023. Naturlig församlingsutveckling, NFU, handlar om att hjälpa församlingen att utvecklas och växa både kvalitativt och kvantitativt av sig självt genom att förutsättningarna för växt blir så goda som möjligt. Och förutsättningarna för naturlig växt kallas för kvalitativa särdrag. Det finns 8 stycken sådana, och det är de här särdragen som vi kommer ta upp i varsin predikan fram till påsk. Så predikoserien sker inte varje vecka utan ungefär 2 söndagar av 3 under de kommande 3 månaderna. Särdragen kommer relatera någorlunda till kyrkoåret, så idag när temat är Guds hus så har vi knutit ihop det med särdraget inspirerande gudstjänster eftersom att de ofta sker i Guds hus, i kyrkan. Vi ska strax läsa den föreslagna texten i kyrkoåret som handlar om när Jesus rensar templet. Och texten inleds med att det snart är påsk, och det kan ju kännas lite avlägset fortfarande när vi är i juletid. Men kyrkoårets teman följer Jesu liv kronologiskt efter jul. Så förra söndagen var det Guds barn som var temat. I torsdags på nyårsdagen var temat i Jesu namn. Och idag är det alltså i Guds hus som vi fokuserar till minne av när Jesus var 12 år och predikade i templet. I Johannesevangeliet så finns det ingen berättelse från Jesu barndom eller från hans födelse heller för den delen. Men direkt efter att han har mött Johannes döparen, kallat lärjungar och gjort det första undret där vattnet har blivit till vin, så sker nu det här som vi ska läsa ifrån Johannesevangeliet kapitel 2, verserna 13-22. Och vi som vill och kan får gärna stå upp när vi lyssnar till evangeliet. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom: vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade: riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. För att vara tydlig redan från början så handlar inspirerande gudstjänster inte om att fullständigt rensa templet. Enligt en NFU-undersökning som är gjorts i vår församling så var just detta särdrag ett av dem som vi redan gör ganska bra. Men undersökningen visade också att det finns många saker att jobba med för att gudstjänsterna ska upplevas ännu mer inspirerande. Och det kan också låta som att det medför stora krav på medverkande, att det är deras ansvar att gudstjänsten upplevs inspirerande. Men det här uppnås faktiskt genom samarbete med medverkande som utför sina uppdrag i enlighet med sina gåvor. med deltagare som kommer till gudstjänsten öppna och med rimliga förväntningar. Och framförallt med Gud som låter sin ande inte bara närvara utan också verka i gudstjänsten och i våra hjärtan. Notera att anden ibland kommer med tungor av eld och ibland som ett stilla sus, vilket gör att det inte finns en gudstjänstform som är den rätta, utan det kan finnas en stor bredd, mångfald och variation i hur en gudstjänst firas. När ett genuint möte sker mellan människor och Gud, oavsett hur det mötet blev till, så är en gudstjänst per definition inspirerande och meningsfull. I den här berättelsen om när Jesus rensar templet så uppenbaras en del av Jesus kyrkosyn som har påverkat vår syn på kyrkan och hur vi firar gudstjänster idag, och som även ger tips för hur kyrkan kan vara fortsatt relevant, hur våra gudstjänster fortsatt kan inspirera tro och liv och hur vi gör rum för genuina möten mellan Gud och människor. Predikan idag består av 7 punkter som alla handlar om detta. Och om du vill minnas dem så rekommenderar jag att du antecknar, för det är svårt att komma ihåg 7 punkter. Men vi börjar med en gång. För det första så är Jesus född jude. Och som andra trogna judar så gör han en pilgrimsvandring till Jerusalem för att fira den judiska påsken. För i Jerusalem fanns ju templet, Guds hus på jorden. Den enda plats där det då bokstavligt talat gick att möta Gud och där den därför ville fira påskgudstjänsterna. Men sen den första pingstdagen finns ju Gud genom den heliga anden överallt och kan verka överallt. I skapelsen, i Guds mission över hela världen, i församlingen och i varje troende. Paulus skriver i 1 Korintherbrevet, det som Pekka läste innan. Vet ni inte att er kropp är tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud? Det här gör att vi inte måste pilgrimsvandra till en specifik plats för att kunna vara nära Gud idag. Utan det är en metod bland andra för att upptäcka att Gud redan är där vi är. Och det gör också att gudstjänster och högtider kan firas precis överallt där människor är. Att fira jul och nyår i hemmets stilla vrå kan vara lika andaktsfullt som i kyrkan när vi öppnar våra hjärtan för Gud och för högtidens budskap. Men kyrkan är byggd för att vara en helig avskild plats för mötet med Gud, där samlingen inför Guds ansikte sker tillsammans med andra. Den här platsen, den här gemenskapen och den atmosfär som bildas här gör att många, likt Jesus, får en naturlig längtan och en tradition att gå till kyrkan för att fira högtid och gudstjänst. Även i det relativt sekulära Sverige så är det högre gudstjänstdeltagande på första advent och på jul. För att de här högtiderna väcker en längtan att få fira denna heliga tid på en helig plats. Här i kyrkan finns ett fokus och en fristad från sånt som kan störa uppmärksamheten i hemmet eller på andra platser. Det var den första punkten. Det var i templet som olika slags judiska offer förrättades för att renas och försonas och upprätta gemenskapen med Gud. Men för det andra så står Jesus inte bakom kommersen som hade bildats kring offren, som gjorde att tempelplatsen blev högljudd, kaotisk och fokuserad på handel. Kanske rent av en turistfälla med skyhöga priser på offerdjur och pengaväxling. Så Jesus säger, bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. En saluhall existerar för att sälja saker och göra vinst. Men kyrkan existerar inte för att sälja, till exempel frälsning, som ju är gratis av nåd. Och inte heller för att gå med vinst i budgeten, ursäkta Lennart som sitter här. Utan främst finns budgeten till för att vi ska få en överblick om vi förvaltar våra tillgångar väl. Och om vi gör rätt prioriteringar som församling, så missa inte ekonomimötet. Det är superviktigt att vi kollar över detta tillsammans. Jesus menar att vare sig templet, offren eller försäljningen ska vara i fokus, utan det är Gud själv som är i fokus. Vi har inte kyrkor, budgetar, verksamheter och inte heller gudstjänster för sin egen skull, för att det är något som ska göras. Utan allt det finns till för att möjliggöra människors möte med Gud. Jesus manar oss att hålla fokus på syftet, att upprätta gemenskap med Gud och inte uppslukas av det praktiska. För det tredje så kallar Jesus templet för min faders hus, och det är därifrån som rubriken Guds hus är hämtat i kyrkåret idag. Ett hus behöver ständig omvårdnad. Det finns alltid saker att fixa med, så även i kyrkor. Varje vecka behöver det städas. När något går sönder behöver det repareras. Och regelbundet behöver större underhåll göras. Tack fastighetsrådet och omsorgsgrupperna för detta. För som församling så äger vi den här byggnaden gemensamt. Och vi har ansvar för att vårda den. Men framförallt har vi ansvar för att visa vördnad för dess ultimata ägare, vår faders hus. Jag vet inte om du har några föräldrar och hur dina föräldrar bor och hur du i så fall brukar bete dig i deras hem. Om de är äldre så kanske en del av deras husvård hamnar på ditt ansvar. Men ett föräldrahem är ofta en plats som framförallt är till för att påminna dig om vem du är och varifrån du kommer. En plats att gå till för att få omsorg och kärlek från familjen. Och en plats som vi ibland tar för given. Likaså är kyrkan en plats som kan påminna dig om din kristna identitet och varför vi är som vi är. En plats där vi kan få omsorg och kärlek från församlingen. Och en plats som vi ibland tar för given, att den alltid ska finnas för oss på ett visst sätt. Ibland sammanfattar vi allt detta med att kyrkan är en fristad och ett hem. Alltså en plats där du kravlöst får komma som du är och vara inför Gud och med varandra. Men också en plats där det finns uppgifter att utföra för att hemmet inte ska förfalla. Det här är en plats där vi både får och ger vid olika tillfällen. Det var punkt 3. Genom att Jesus säger min faders hus så avslöjar han för det fjärde att han är Guds son, Messias, den som judarna har väntat på. Och lärjungarna bekräftar detta, som menar att Jesus genom att rensa templet uppfyller en profetia från psalm 69, där det står att han förtärs av lidelsen för sin faders hus. I Jesu efterföljd så är kyrkans huvudsakliga uppgift att uppenbara Guds vilja i världen och avslöja vår tro på Jesus Kristus. Alltså att öppet vittna om vår tro både här i kyrkan och att sedan bära budskapet ut i vardagen under resten av veckan. Lidelse är numera ett lite gammaldags ord som handlar om passion och ett känsloladdat intresse. Där Jesus alltså uppmanar oss att vara passionerade och engagerade för evangeliet. Inspirerande gudstjänster är sådana som väcker passion, engagemang och glöd för att bära ut evangeliet till vår nästa. Så ta fasta på det som du upplever och påminns om i gudstjänsten. Vad som sägs och görs och vad det berör inom dig. När vi sitter på en gudstjänst i kyrkan så blir tilltal extra starka. Men så fort vi går utanför porten så finns det risken att den där upplevelsen liksom rinner av och uttunnas lite grann. Så för att komma ihåg vad du får till dig under gudstjänsten så är det helt okej att anteckna i ett block eller i Bibeln eller på mobilen. Så du kan påminna dig själv och väcka den där lidelsen även under veckan eller ännu längre fram. För det femte så förstår judarna att Jesus har försökt visa sig att han då är Guds son genom den här rensningen av templet. Och de undrar vilka tecken eller bevis som han kan ge för detta. Och då svarar Jesus, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna tolkar det bokstavligt, men Jesus ger en bild och en profetia om sin egen uppståndelse här. Och det innebär att Jesus redan från början visste om kampen och hur det skulle sluta. Men ändå trofast utförde sitt uppdrag till Guds ära och lät uppdraget färgas av uppståndelsen. Det här gör vi än idag, söndag efter söndag. Troget så firar vi gudstjänst varje söndag till minnet av att Jesus uppstod på en söndag och med hoppet om vår egen uppståndelse. Ibland kan det vara lite kämpigt att till exempel sätta ett alarm tidigt en söndag morgon för att gå till kyrkan. Eller det kan vara kämpigt för medverkande att förbereda sig eller samla mod att ställa sig på estraden. Eller det kan vara kämpigt för någon som kanske lever under hot om förföljelse att våga gå till kyrkan så som den tidiga kyrkan gjorde och så som vissa gör än idag. Att kämpa sig igenom detta av pliktkänsla att gå till gudstjänst är inte så värt det. Men att gå till gudstjänst för att fira uppståndelsen är alltid värt det. Ibland blir vi besvikna över en gudstjänst som vi kämpat för att komma till och som inte stämde med våra förväntningar. Det kanske var en annan predikant än du hade hoppats, en annan musikstil än den du gillar eller någonting annat. Men en gudstjänst är alltid inspirerande om din förväntan är att den ska fira uppståndelsen och förmedla evangeliet. Snarare än att du har förväntningar på hur den ska genomföras. Att gå på gudstjänst gör alltid någonting med oss och det formar oss oavsett hur den är upplagd. Det finns alltid någonting som kan tala till dig. Oavsett om det är ett enda litet bibelord eller en enda sångrad. Bara för att någon del av gudstjänsten inte tilltalar dig så är den inte meningslös. Utan den tilltalar nog någon annan just då. 2 korta punkter kvar, håll i. För det sjätte så förklarar evangelisten Johannes för oss att det tempel som Jesus pratade om var hans egen kropp. Alltså en liknelse. I Romarbrevet kapitel 12 och i 1 Korintierbrevet kapitel 12 så använder Paulus bilden av församlingen som Kristi kropp. Alltså att vi hör ihop med varandra genom Jesus och fortsätter sprida Jesu budskap som en gemenskap med våra gåvor. I de här kapitlerna så finns det massa råd om hur vi bör bemöta varandra och leva som församling. Och jag rekommenderar er att läsa dem hemma sen. 1 Kor 12 och Rom 12. Jag nöjer mig med att säga att det gör någonting med oss att fira gudstjänst tillsammans. Som gemenskap, som Kristi kropp. Att fira gudstjänst via tv eller radio, det är bra komplement när det inte finns möjlighet att komma till kyrkan. Men att fira gudstjänst i en gemenskap gör att formandet når ännu djupare. Ibland kan gemenskapen göra att vi blir lite för interna i hur vi pratar. Att vi tar förkunskaper för givna eller mest hejar på dem vi redan känner och missar att välkomna dem som kanske är här för första gången. Och då blir vi exkluderande och behöver påminnas om att Kristi kropp inte är färdig utan att det ständigt finns plats för fler i den. Det finns massa platser här i bänkarna. För det sjunde och sista så skriver Johannes att lärjungarna kom ihåg allt detta. De trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Vi har redan sagt att syftet med gudstjänster är att förmedla och förkroppsliga Jesu budskap. Och det är gott i sig. Men som också har ett vidare syfte att väcka tro och fördjupa tro. Genom att berätta om och påminna om Jesu ord. En ledarkollega brukade alltid säga till mig när vi skulle ha ett bibelstudium. Guds ord har dragningskraft. Vi hade kunnat ha gudstjänster där vi enbart läste långa stycken ur Bibeln. Men vi väljer att gestalta Guds ord på flera sätt. Genom textutläggning, musik, sånger, böner, kreativa och pedagogiska verktyg som engagerar fler av våra sinnen. Här finns också en nyckel till att få bort prestationsaspekten ur gudstjänsten, både hos deltagare och hos medverkande. Att gudstjänsten är inspirerande och att evangeliet når ut beror inte främst på hur underhållande gudstjänsten är, hur förberedd och genomtänkt jag som medverkande är eller hur lyhörd du som sitter i bänken är. Det handlar främst om att när tillfälle ges, ta emot Guds ord. Jag ska avsluta predikan med en kort story på 4 meningar. En man bjöd med en kollega till gudstjänsten. Under gudstjänsten ångrade sig mannen, för enligt honom var det en ganska tråkig gudstjänst. Men efteråt frågade han sin kollega vad den tyckte och kollegan svarade med tårar. Detta var helt fantastiskt. Menar du att ni firar detta varje söndag? Ja, det gör vi. Välkommen. Amen.